Så kvällens tema är djup tystnad. Det finns en verklig underbar ironi att hosta sig igenom en sån kväll. Julian Treasure, han är ljudforskare. Han har skrivit en rad artiklar om och pratat om hur vi som mänsklighet i stort håller på att förlora vår förmåga att lyssna. Och tystnad är förstås intimt förknippat med förmågan att lyssna. Och han visar på det ökande användandet av tekniska hjälpmedel och så vidare. Då de naturliga kanalerna för att lyssna, för att memorera, för att ta in, håller på att försvinna. Och att det har stora konsekvenser för mänskligt medvetande och för vår kapacitet som människor. Så vad han föreslår, det är att utöva tystnad som ett sätt att återkalibrera sitt sinne för att kunna förnimma det subtila. Och det finns ju få platser egentligen på jorden där det finns verklig tystnad. Där det finns verklig stillhet. Och det är det yttre förstås. Han föreslår en rad olika strategier för att återerövra verkligt lyssnande. Verkligt yttre och inre lyssnande. Och på ett sätt är det ganska likt meditationsutövande, det han föreslår. Man skulle kunna säga att medvetet lyssnande är en del av varje andlig tradition. Man benämner det på lite olika sätt. Jag vet inte om du har hört talas om en man som heter John Francis. Han måste varit för kanske 40 år sedan, någonting sånt, 70-talet. Så var han på Golden Gate Bridge när två oljefartyg kolliderade under bron. Och det blev ett enormt oljeläckage. Och han blev så chockad av det han såg och det han visste skulle få konsekvenser för ekosystemet. Att han bestämde sig där och då som ung radikal man på 70-talet att sluta använda bilar och alla andra färdmedel som använde fossila bränslen. Och så bestämde han sig för det och han, svart amerikansk man, för hans familj var det här extremt radikalt. De kunde inte förstå hur han kunde göra någonting sånt. Och som en del av det här beslutet så började han ifrågasätta alla möjliga olika saker som han gjorde i sitt liv. Däribland hur han använde sitt tal, han började agitera mycket för att andra skulle sluta att köra bil i USA och åka buss och vad det nu var. Och det var inte riktigt någon som lyssnade. Och istället för att bli mer och mer arg så bestämde han sig för att utforska lyssnande. Och då bestämde han sig för att på sin 27-årsdag vara tyst en hel dag. Ja, ett stort grepp för honom. Så för människor på meditationsretreat kanske inte så väldigt, men för honom var det ett stort steg. Och det blev så omskakande att han bestämde sig för dagen därpå att han kanske skulle prova med ett år. Och så var han tyst i ett år och han åkte till bil och han åkte inga andra färdmedel som använde fossila bränslen. Och han skulle ha börjat studera, det var lite komplicerat det här, han kunde ta sig någonstans. Så han gick till något college någonstans långt bort, lyckades komma in fast han inte pratade. började studera. På något sätt han hittade sin väg. Och det där fortsatte i 17 år. Varje år på sin födelsedag så utforskade han på nytt om det här var ett bra beslut eller ja, det var så fortsatt i 17 års tid. Så han vandrade runt över hela USA, spelade lite banjo, studerade ekologi. Han blev USAs främsta expert på just oljeutsläpp. Och idag syns han i media över hela världen. Sen började han vandra över Latinamerika och så vidare. Och aldrig utan att säga någonting. Men det är väldigt intressant. Och han började undervisa också på universitet också. Bara genom mina gester. Inte ens genom att skriva och tala, genom mina gester. Och undervisade i kommunikation förstås. Så kan utforskande av tystnad och lyssnande uttrycka sig. Och förstås i buddhistisk tradition så har tystnad alltid varit ett otroligt centralt tema. I forskare av extrem astrofysik, de har väldigt stora problem att hitta tysta platser på jorden att bedriva sin forskning på, för att de behöver extremt tystnad. Och om man ska bedriva sådan forskning. Och varför bedriver man sån forskning? Jo, därför att ungefär 4% av den materia som man känner till, det som är greppbar materia, det är 4% av hela universum. Och resterande 96% är vad som brukar kallas för mörk materia eller mörk energi. Så ett annat ord för det här är att 96% av allting är okänt. Och det ska man studera, den här 96%, det som brukar kallas för mörk energi eller mörk materia, så behöver man väldigt, väldigt speciella omständigheter. Annars går det inte. Så bland annat så använder man sig av de djupaste gruvschakt som finns på jorden. Det finns ett sånt i Minnesota där man har byggt ett underjordiskt labb så långt ner man kan komma in i jordens mitt. Just för att undvika ljud, strålning, radiovågor. Till och med den radioaktiva strålning som kommer från mänskliga kroppar. För att eliminera allting sånt så mycket som möjligt. Man gör sån forskning i Baikalsjön, i Sibirien, mitt i vintern. För att det är en sån enormt stor kropp av vatten. Och det är sån omständigheter. I Chiles öken som är på väldigt hög altitud. Där luften är väldigt ren och klar. I Antarktis och så vidare. De mest extrema omständigheter, de tystaste, mest avlägsna platser som finns. Man skulle kunna säga att djupt inre utforskande handlar lite grann om samma sak, fast den inre motsvarigheten. Att utforska den där 96% av mörk materia. Men då menar jag inte det i någon negativ bemärkelse förstås. Men den där 96% inombords som är bort om tankestrukturer och reaktionsmönster från ens historia och till och med bortom normala känsloresponser. Det som vi skulle kunna omnämna som inre tystnad, inre stillhet. Kärt barn har många namn i buddhistisk tradition, man pratar ofta om tomhet eller tystnad. Och för att göra det så behöver man speciella omständigheter, men tack och lov inte speciella tysta yttre omständigheter som med extrem astrofysik. Vad man behöver är speciella omständigheter vad det gäller närvarons kvalitet och sitt eget engagemang eller seende eller lyssnande. vet inte om du känner till, det är väldigt berömt, John Cage, kompositör, som gjorde en berömd komposition på kan kallas för 4 minuter och 33 sekunder stycket. Då han satt ner vid flygen, öppnade locket och sen var han tyst i 4 minuter och 33 sekunder. Och åskådarna hade väldigt blandade reaktioner, minst sagt. Men vad som är intressant är att man kan faktiskt ladda ner det här stycket på YouTube. Och inte bara på YouTube, du kan köpa det på iTunes. Så man kan köpa 4 minuter och 33 sekunders tystnad på iTunes. Så måste det betyda att den här tystnaden har en speciell sorts mening, eller hur? Den är uppladdad av en speciell sorts mening. Men när han framförde det här stycket så var det många som blev arga. Och intressant nog så när vi stannar upp, och det är hela poängen med meditationen, vi stannar upp och vi låter det som har varit på gång klinga av, vardagens alla bestyr, allt det som vi har varit uppe i, som har varit viktigt, där vi har varit på gång och vi har haft en riktning, och låter det klinga av och låter någonting annat framträda som är mer subtilt, som inte har lika hög röst. Vi låter tystnaden tala. Men ofta vad vi kommer upp gentemot är ju förstås först av allt våra egostrukturer, våra reaktionsmönster, chattret från vårt sinne, men också minnen och smaker och stämningar av smärtsam tystnad. Och så när John Cage framförde sitt stycke så var det våldsamma reaktioner av obehag. Och man kan kanske tolka in där alla situationer man varit i då saker inte har blivit sagda. Den obekväma, avstängda tystnaden. Den utfrysande tystnaden. Allt det där. Och så kan tystnad vara. Kanske som det yttre, förhårdnade strukturen eller minnet eller omständigheterna kring tystnad. Och så finns det också den här tystnaden som är respektfylld och vördnadsbjudande. Man har en tyst minut. Man har en tyst minut för att helga någonting. Den sortens tystnad känner vi också till. Man skulle kunna säga att meditation är den sortens tystnad som metod satt i system. Men det går djupare än så. Rumi säger, tystnad är Guds språk, allt annat är en dålig översättning. Så om vi stannar upp i närvaro, i kontakt med oss själva och slappnar av in i inre tystnad, så det första är att faktiskt ha att ha vett nog att uppskatta tystnad, att värdesätta, att förstå vikten av tystnad. Det som John Francis gjorde när han beslöt sig för att vara tyst i en hel dag på sin födelsedag. Och sen så rullade det på. Att förstå värdet av tystnad. Och det betyder kanske lite grann en yttre tystnad. Någonting händer när vi inte pratar så mycket. Inte att det är fel på att prata. Men att det kan få vara en del av vår vana, vårt liv. Att få dra sig undan intensitet. Men egentligen vad det handlar om är ett inre förhållningssätt som alltid börjar med just det här värdesättandet. Och igenkännandet. När vi är upptagna med alltings intensitet. Då är det som att allt vi kan se i vårt inre är tankar och teman, frågeställningar, problem och identitet. Vem vi är i förhållande till omständigheter, oss själva, andra, känslor, minnen. Lite grann som när vi kommer i kontakt med andningen, så kommer vi i kontakt med inandning, utandning. Och vi kanske missar den här pausen mellan in- och utandning som alltid finns där. Det här ögonblicket av stillhet. På samma sätt kanske vi inte noterar tystnaden mellan ljud, stillheten mellan uppkomsten av en tanke och avklingandet av en tanke och uppkomsten av nästa tanke och avklingandet av den tanken. Det går snabbt förvisso. Och när vi kan börja iaktta det, vara intresserade av det och kan forska av extrem astrofysik, vara intresserad av det och tillbringa hela vintrar på en sibirisk sjö under enkla förhållanden för att studera vad som händer när det här som man inte ens vet om det finns, som kallas för mörk materia. När mörk materia kolliderar så finns det en teori om att det uppstår ett blått ljus. Och det här är inte science fiction. Det har sina vetenskapliga förklaringar, att när mörk materia kolliderar så blir ingenting någonting, som har ett väldigt, väldigt svagt blått ljus. Och det kan man studera djupt in i en sjö i Sibirien. Så om människor kan tillbringa ett helt liv, eller hela vintrar åtminstone under ett helt liv, med sån forskning. Och vad är möjligt då när det gäller ens inre? Mm. För det är alltid svårare att göra det externa, faktiskt. Svårare på andra sätt i det inre. Men vad är det som är möjligt för oss? Vad är det vi kan studera inombords? Thomas Merton, han har skrivit ett stycke som heter Tystnad. Var stilla. Lyssna till stenarna i muren. Var tyst. De försöker tala ditt namn. Lyssna till de levande väggarna. Vem är du? Vem är du? Vems tystnad är du? Vem? Var tyst är du? Tänk inte på vad du är, som fortfarande mindre än vad du en dag kan vara. Istället var den du är. Men vem? Var den otänkbara, den du inte vet. Var stilla medan du lever. Och allt lever ikring dig, i dig. Tala, jag hör inte, till ditt eget varande. Genom det okända som är i dig och är i sig själv. Jag ska försöka vara min egen tystnad, och detta är svårt. Hela världen är i hemlighet satt i brand. Stenarna brinner, till och med stenarna bränner mig. Hur kan man vara stilla och lyssna till allting som brinner? Hur vågar man sitta med dem när all deras tystnad verkar stå i brand? Så vad han menar han med att allting brinner? Buddha använder lite grann samma begrepp. När vi stannar upp inom oss själva och det sker ett naturligt avklingande när vi slappnar av, att tankar och känslointensitet börjar lugna ner sig i den takt kroppen slappnar av. Men samtidigt vad vi kan erfara är att all inre rörelse framträder med glasklar tydlighet. Vi börjar se all reaktion, självkritik, inre hårdhet, rastlöshet, oro, inre stress, flyktigheten inombords, sökandet, begären, längtan, drömmarna, sökandet emot och allt det som vi försöker hålla stången, hålla bortanför oss, trycka undan, som vi ryggar tillbaka ifrån, alla fenomen och perception. Tänkte det där? Nej. Så det är allt det som Buddha brukar kalla för det som brinner. All den här inre aktiviteten som pågår ständigt, ständigt, ständigt. Så för att känna igen djup tystnad eller inre frihet, för att känna en uppvaknande, så måste man ha en kapacitet för stillhet och frid. Varför? För att uppvaknande är så flyktigt. Vadå flyktigt? Hur kan uppvaknande vara flyktigt? I vår inre perception så kan uppvaknande vara flyktigt och vi kan missa det. Vi kan missa en stund av stor frid för att vi är så upptagna med annat. Vi är så upptagna med att formulera oss själva och ha ett inre samtal, en inre dialog och inre kommentarer. Att vi missar det levande ögonblicket. Men vi kan utveckla en kapacitet till frid. Först genom att värdesätta frid och sen genom att igen och igen återvända och utöva. Och vi utövar frid och stillhet. Ja visst, när vi stannar upp fysiskt, det har ju sin grund där. Därför man sitter så mycket i meditation eller står still. Det har sin grund att faktiskt stanna upp fysiskt med sin kropp. Men sen även stanna upp i sitt hjärta och i sitt sinne, i sitt inre väsen. Att stanna upp där genom att slappna av. Låta kropp och sinne slappna av. Så om vi håller på och tänker och oroar oss, planerar, håller på. Alla vanemässiga aktiviteter som vi gör i snabb takt, så exkluderar vi erfarenheten av uppvaknande från våra liv. Det går inte ihop. Vi exkluderar stillhet från våra liv. Och i den takt man utvecklar och uppskattar stillhet, och ju mer vi utvecklar stillhet, desto mer frånvaro av upprördhet erfar vi. Allting får mer rymd. Då upplever vi ett tillstånd av vilsamhet som leder till intuition och insikt. Intuition, insikt, inre vägledning, en förmåga till subtilt uppfattande eller subtil perception. Det kommer alltid från inre vila. Men inte den sortens vila där vi stänger av. Så där när man har fått för mycket av allt och man vill bara försvinna. Vila när man vill försvinna och stänga av sig själv. Som är en mänsklig reaktion. Det här när man vill. Låt mig bara se en film. Låt mig bara få läsa vad man nu läser. Någonting, en deckare eller någonting sånt. Eller låt mig bara få sova. Eller om det är riktigt illa, låt mig bara få dö. Så kan man känna ibland. Att vilja stänga av sig själv. Inte den sortens vila. Meditation handlar om vilan som är fullt och helt närvarande och som slappnar av med närvaro. Så stillhet eller tystnad handlar inte om frånvaron av rörelse, inte fysisk rörelse och inte frånvaron av mental eller emotionell rörelse. När man observerar ett objekt som andningen, som en tanke, som ett pirr i magen utifrån sin perception, man är i kontakt, man är medveten om, då ser man den från en position och antingen går man emot det eller så går man bort ifrån det eller motar bort det, den rörelsen. Det är den mest grundläggande rörelsen inom oss, att vi går emot någonting. Om det är behagligt vill vi ha mer. Förstärka det, gör det tydligare, befästa det i våra liv. Ha mer av det, komma närmare, integrera det, gör det till mitt, levandegörare, levare. Äta upp det. Och om det är obehagligt så vill vi förminska det, lösa det, fixa det, få bort det, hålla det stången. Undvika det, låtsas som det inte finns, låtsas som det regnar, inte känna det, inte förnimma det, vad det nu är. Men ha det på en distans. Så det är som att vi antingen säger jag vill ha det eller jag vill inte ha det. Och det betyder att platsen vi kommer ifrån är konstant rörelse. Platsen jag kommer ifrån är konstant rörelse. I förhållande till det man förnimmer. Så det betyder att platsen man kommer ifrån inte är still. Och det är det allting handlar om. Verklig stillhet penetrerar hela vägen till den platsen där du kommer ifrån. Eller faktiskt, verklig stillhet har sitt ursprung från den plats du kommer ifrån. Den platsen som förnimmer. Så det spelar ingen roll hur mycket rörelse som finns där. Det är därför tankar aldrig är något problem med meditation. Tankar kommer och går. Kroppen gör olika saker. Det finns massor med rörelser. Behagliga, obehagliga förnimmelser. Känslor och sinnesstämningar kommer och går. Jorden roterar runt sin axel. Världen är full med folk och ljud. Allting händer överallt hela tiden. Födsel och död. Alltings föränderlighet, uppgång och fall. Men det är ens eget center som kan bli till en stillhet. I den sufiska traditionen pratar man om den svarta essensen som närvaro i total frid. När vi är vana med att röra oss i domän av ett visst känslospektrum, ett visst tankespektrum, så är det det vi tror är det normala, förstås. För det är där vi har rört oss. Så är det alltid med allting. Jag kommer ihåg en liten pojke som för några år sedan besökte mig ute på Värmdö där jag bor. Han var uppvuxen in i stan. Och på sommaren hemma hos mig, det är klart man springer barfota över gräset och upp på berget och utanför dörren. Och han var så van att när han gick utanför dörren stod han på sig skorna. Och han visste inte riktigt hur han skulle göra. Fast han var så liten så han stod där, jag tror han var 4 år. Han liksom stod med skorna i handen och han såg de andra barnen bara springa ut i gräset. Och han liksom, han förstod liksom att det kunde man göra, men det liksom gick emot all träning han hade haft. Att kliver man utanför ytterdörren och tar på sig skorna för man ska åtminstone ner till parken och måste man över vägen. Och jag kunde känna den här tvekan han hade. Hur ska jag göra nu med mina skor? Han stod där med handen, skorna i handen. Det kan vara lite grann på samma sätt i ens inre. När man är van att röra sig inom ett visst domän. Kanske av självkritik. Av seriositet. Av en sorts inre stelhet. Vissa känslor. Så det är som att man missar det här andla som är så påtagligt. Lite grann som när man kliver ut på kvällen. Vi vet att rymden finns där. Och att den är den här märkliga någonting som kallas för oändligt. Och så kliver man ut en vinternatt och man har hållit på och gjort vad man har gjort. Och så kommer man ut på natten, så tittar man upp och så, så ser man rymden som man faktiskt inte kan se när det är dag. Eller hur? För då ser man att man ser något som är blått. Man ser moln kanske. Eller så ser man bara liksom lite grått sådär. För att det är molnigt överallt. Och man ser inte så långt. Men på natten så kan man faktiskt få den här känslan av oändlighet som vidgar sig. Så ens inre kan vara lite grann på samma sätt. Att man faktiskt noterar. Fysiska förnimmelser, känsloförnimmelser, tankeförnimmelser, inre reaktioner. Och då börjar man se att de faktiskt vilar i någonting annat som man inte ens har lagt märke till, som är väldigt mycket likt den här blå pärlan som kallas för jorden, som vilar i någonting ofattbart som kallas rymden, som är den här svarta oändligheten. Och att den här kapaciteten faktiskt finns att förnimma det. Att varse bli det. Att notera det. Och att det inom ramen för mänsklig kapacitet faktiskt finns någonting annat än att röra sig mot och från. Mot eller pusha bort någonting. Även om vi är så vana vid att alltid dra oss emot det vi tycker om. Och pusha bort det vi inte tycker om. Att det faktiskt finns en möjlighet till att vila i stillhet, i kontakt med det som uppstår. Och det är då vi erfar frid och frihet. Ryokan säger: vinden har stillnat, men blommorna fortsätter att falla. Fåglarna ropar en genomträngande tystnad i varje sång. Vi behöver inte försöka göra oss själv tysta. Det är för konstruerat. Det är för mycket ansträngning. Men samtidigt, att lyssna efter tystnaden. Att orientera inte bara sitt sinne, utan sitt hjärta, sitt väsen, sin essens mot stillhet, mot tystnad. Det är all skillnad och det är ett otroligt radikalt grepp, mer radikalt än att vara tyst i 17 års tid. Det är ett otroligt radikalt grepp i vår tid. Att att studera mörk materia, den sortens fysik, det kan ju ha lite kultstatus. Man kan förstå att det är lite spännande. Och det kan ju vara lite inne att vara tibetansk munk eller så ibland också i vissa kretsar. Men att göra det till sitt hjärtas engagemang, att utforska den inre mörka materien. Det har inte så mycket plats och status i vår tid och kanske aldrig har haft och kommer aldrig att få. Men det är nyckeln till frihet. Därför det skiftar så totalt vår uppfattning om vilka vi är. Precis som Buddha använder det här underbara bilden av att om att allting är lika flyktigt, likt en bubbla i en ström eller en blixt i ett sommarmoln. Och det som verkar vara så solid och fast som vår inre identitet och egostruktur, hela vår tillvaro. Utifrån perspektivet av den svarta essensen så är det lite grann som en bubbla i en ström i ett vattendrag. Inte så mycket alls. Och det kan vara en stor befrielse i att förnimma det direkt och personligt. Inte som någon sorts märklig mystisk företeelse, utan som faktiskt någonting som är som det är. Må alla levande varelser erfara frid. Må alla levande varelser leva i trygghet och frid. Tack för ikväll.